Det finns yrken som är lite mer speciella än andra. Errol Tanrivärdi har till exempel träffat en rustningsmakare som berättar om sin handsmidda 1500-tals rustning.
Albert Collins är någonting så märkvärdigt som mästare i rustningsmakeri. Inte mästare utifrån någon obskyr tävlingsform utan mästare av den gamla skolan. En sån som får ta hand om lärlingar och som behärskar sitt hantverk på ett mästerligt sätt. Albert har tillverkat rustningsdelar sedan sent 80-tal. Det finns ett och annat att berätta om både rustningen och smideskunskaperna som behövs för att framställa en.
Ja, nu står vi ju här i min utställning Mästarprovet, en rustning blir till. Och här står min mästarprovsrustning. Det är en rustning som är gjord efter förlager som är gjorda i Sverige i Arboga på 1560-talet till Erik den 14. Och de här rustningarna finns kvar på Livrustkammaren i Stockholm. Så att jag har varit och mätt upp och fotat och dokumenterat. Och sen har jag gjort min rustning efter de förlagarna då. Jag startade min firma som tillverkar rustning 1998. Och har liksom kämpat i hela min yrkeskarriär för att lära mig hantverket. Och jag gör ju allting för hand med traditionella metoder. Och det är lite på grund av att yrket inte fanns i Sverige som yrke som man kan få gesäll eller mästarbrev i. Och det finns inga utbildningar eller sådär. Så att jag kontaktade Sveriges hantverksråd som är de som ger tillstånd till att utfärda gesäll och mästarbrev. Och de var med på idén att återinföra rustningsmakeriet. Men då behöver man en branschorganisation. Och vi är för få i Sverige, för få rustningsmakare för en egen branschorganisation. Så då pratade jag med Konstsmidesföreningen. Och de tyckte att det var en jättebra idé. Så att de verkar nu också som rustningsmakarnas branschorganisation. Och då ville vi göra någonting som visar vad en rustningsmakarmästare bör behärska. Så att då tänkte jag att vi gör ett mästarprov. Så satte jag igång och tillverkade rustningen efter de här förlagorna som vi gjorde i Sverige, Arboga då. Och jag har också rekonstruerat 1500-tals verktyg som jag har gjort rustningen på en verktygsbänk. Och de är rekonstruerade mestadels efter ett träsnitt från 1515 som visar när kejsar Maximilian besöker sin hovrustningsmakare. Och där sitter det tre rustningsmakare framför en rustningsmakarbänk. Och där ser man alla verktyg. Så att de har jag baserat rekonstruktionerna på då.
Var det tydligt vad det var för typ av verktyg eller fick du liksom luska i det här med det?
Nej, men det var faktiskt väldigt tydligt och jag som har lång erfarenhet av rustningstillverkning kunde förstå nästan alla verktyg. Sen när vi hade gjort rekonstruktioner och använde så, inte så förvånande kanske, men det var väldigt bra verktyg för att göra rustning med. Så att det fungerade väldigt bra. Det är en rustning som var vanlig i de högre skikten. Adel, högadel och hertigar och kungar. Då. Det är ju baserat på Erik den 14:s rustning det här. Så att det är liksom högsta kvalitet kan man säga. Det var inte så många i Sverige som hade råd med den här typen av rustning. Kanske ett hundratal sådär.
Men om man skulle omsätta kostnaden till idag, vad skulle det?
Jag har ju inte gjort någon uträkning på just Eriks. Men man vet ju att en ganska stor del av den svenska statsbudgeten gick till vapenrustningar. Och just hans förgyllda rustning, jag skulle tippa på, det här är en gissning nu, men det ligger på ett par miljoner liksom, för en sån. Men då är det med guldsmidesdelen också. Då, så att. Men jag brukar säga att en rustning kostar ungefär som en bil.
Vad var den tänkt att skydda emot?
Det kallas för garnityrsrustning. Och den kan man använda i flera olika tillfällen. Och då byter man bara några delar. Så att som den ser ut nu så är den tänkt att användas till fotturnering. Så att den här är liksom anpassad för att använda när man turnerar till fots med antingen svärd eller spjut. Och man vet att Erik den 14 var väldigt, väldigt intresserad av fotturnering. Bland annat beställer han, när han fortfarande är hertig innan han blir kung, 60 turnésvärd till den årliga julturneringen på slottet. Och på hans rustning som jag har mätt upp så är det fullt med huggmärken på kammen och på visirkanten. Och vid den här tiden, turnering med svärd, då ska man försöka slå av sitt eget svärd på motståndarens rustning. Och då slår man ju på vassa kanter. Och det kan man se på Eriks att man har gjort just här. Och går svärdet av så lägger man det i tunnan och så tar man en nytt svärd. Och sen så fortsätter man så tills alla svärd är slut. Och den som har mest svärd i sin tunna, den har vunnit turneringen.
Från topp till tå.
Då är det en kraftig hjälm som är ganska tung, över 4 kilo väger den. I tjock plåt, 4 mm ungefär. Och den har liksom som en hög kam mitt över. Och sen ett kraftigt visir utan andningshål. Och det är ju för att man har den till fotturnering. Då kör man, ja, man hugger några hugg med svärdet och sen så kan man backa och lyfta upp visiret, få luft och så fälla ner igen. Och det är en hjälm som kallas helmelin vid den här tiden. Och den har 2 kindplåtar på varje sida som man kan fälla upp för att få på sig hjälmen. Och de här kindplåtarna, när man stänger den, får en cirkelrund form runt halsen som liksom knäpper över halskragen så att du får en helt gripfri övergång till halskragen, fast den här cirkeln kan rotera liksom runt. Tyngden hjälper till att ta kraften från de här svärdshuggen som man får i den här fotturneringen. Sen har vi en halskrage som är uppdelad i 8 delar som sitter på läderremmar på insidan, så att det gör att den är väldigt flexibel och rörlig. Det ser ganska klumpigt ut, men det är faktiskt väldigt rörligt. Och sen så har vi en bröstplåt som är skottsäker. Den är 6 mm tjock plåt. Och förlagan har en liten bula i sig efter ett provskott. Och det ser man också i källorna, kan man läsa att det står skottfri för och akter. Det betyder att man har skottsäker bröst- och ryggplåt. Och sen i underkant av bröstplåten så hänger det något som kallas för tassetter, som skyddar övergången från bröstplåten ner till benen så att det inte blir en glipa där. Och de är också uppbyggda av flera lameller så att du får bra rörlighet. Du kan sitta upp i häst eller sätta dig på huk. Och sen har du stora axelskydd, och de här är asymmetriska. Så på höger sida så har du ett urtag uppe i armhålan så att du kan ha lansen där när du turnerar till häst. Och på baksidan är det en rörlig lamell som kan lyftas när man sätter i lansen. Och sen har du armrör, som det heter på 1500-talet. Heltäckta armar. På insidan av armbågen också är det små lameller. Och sen har du en handske som är som en tumvante, fast man har smitt det så att det ser ut som att det är separata fingrar. Och det är för att man ska få bra skydd för fingrarna i de här fotturneringarna så att man inte skadar sig då. Och sen så har du plåtbenen då. Det är ben som de är heltäckta på underbenen och har en integrerad järnsko. Men sen bak på låren så är det ingen plåt. Men det är för att man ska kunna rida i den. Så sitter man till häst så har man liksom hästen inåt där. Så att man är skyddad när man behöver vara skyddad. Mm. Det man kan göra när man har turnering till fots, det är att man tar på sig som en ringbrynjekjol. Så täcker det liksom lite mer på liksom över rumpan och baksidan av låret. Liksom. Så.
Ja, förutom det så är det egentligen bara skrevet som är öppet.
Ja, och där har man också, om man tittar här uppe på bröstplåten, så är det som ett litet nyckelhålsformat hål. Och då kan man sätta i som en stålblyt kapsel där som skyddar skrevet också. Men till häst eller den här vanliga fotturneringen, då får man inte slå lägre än midjan, så att då behöver man inte ha det skyddet där helt enkelt. Och sen bredvid här har vi ju en docka med underplaggen på som man har under rustningen. Och det är minst lika viktigt, det är också en del av rustningen. Man kan inte bära en plåtrustning om man inte har korrekta underplagg. Och de här är baserade på sturedräkterna som finns i Uppsala domkyrka. Då är det en hosa, det är själva byxan, i sämskat älgskinn som är färgade svart. Och det är precis lagom vadderande mot plåtbenen då. Du kan ha tajt passform på plåtbenen, men ja, det vadderar lagom mycket. Och sen är det en vapentröja, en jacka som är lite vadderad med bomull. Och den är sydd i svart siden. Och också konstruerad för att fästa upp ben och armar i så att de sitter bra på kroppen.
Men är den här vadderingen till för att fördela kraften från slagen, eller är det liksom för att inte det ska bli obekvämt? Liksom?
Det är mer för att det ska vara skönt att ha plåten mot kroppen. Så över axlarna och i midjan så är det lite liksom att inte plåten är direkt mot kroppen. Det skulle inte vara så skönt att bara ha en tunn skjorta. Själva kraften från slagen fördelas ut i plåten så mycket, så att det behöver inte vara så mycket vaddering på grund av det, utan det är mer för att den ska vara bekväm mot plåten helt enkelt. Och sen är det fullt med nålremmar om man tittar på den här jackan också. Och det är för att man knyter fast bitar av maljoväv, det som vi idag kallar ringbrynja, i armhålorna. För i armhålorna kan man inte ha plåt som täcker, utan då måste man ha sån där maljoväv. Och då knyter man fast den på jackan, för den måste man kunna ta av och rengöra. För just i armhålorna blir det rätt svettigt, och svett gör att järn rostar ganska snabbt. Så att
hur sitter de här lamellerna, de här bitarna, ihop?
Ja, de är ju nitade med järnnit då, så att det är hål, och ofta är det avlånga hål som gör att det blir ännu mer rörligt. Och de är ju inte nitade stumt då, utan det är lite glapp så att de kan röra sig gentemot varandra, de här lamellerna. Så att det gör ju att det blir ganska smidigt. De sitter ihop i varandra. Mm. Och nästan alltid liksom på två sidor, så att med två nitar, så att det liksom, ja, men det kan röra sig men det inte glipar upp liksom. Så.
Du, det enda mjuka på rustningen är ju plymen.
Plymen visar ju vem du är. Färgerna på ens vapensköld. Ja, så att på slagfältet framförallt, och på turneringen använder de också plymen för att visa vem man är. Och det har en väldigt stark signalfunktion. Och det är strutsfjädrar. Ja, på 1400-1500-talet så var ju plymakeri var ju liksom ett eget hantverk, och de var ganska högt skattade, plymakarna. Så det finns uppgifter på att plymen kunde kosta ungefär en fjärdedel av vad en hel rustning kostade. Men då var det för fotonering, då kunde plymen vara upp till 2 meter lång med massor med fjädrar.
Men om nu rustningen är så bra så att man inte gör sig illa, hur 17 tog man ihjäl varandra till fält?
Ja, då, vid den här tiden så är ju skjutvapnena väl utvecklade, och du kan ju få hål på den här plåten med musköt eller kanon. Men det vanligaste vapnet när man hade den här typen av rustning i fält, det var ju sadelrör, pistoler. Och då finns det källor att man måste ta skott på sin fiende. Det är att man rider fram och så lägger man mynningen, lägger an på innan man trycker av. Och då får man försöka få in den i armhålan eller i skrevet eller i halsen innan man trycker av. Så att det är liksom, har du en skottfri bröstplåt, då finns det ju ingen mening att skjuta på den. Det händer ingenting. Sen kan du ju få hål i plåten på armen eller benet, men det är lite svårare att träffa där och sådär. Så att det är. Sen har du ju också stridshammare, och den kan du ju också göra viss åverkan med. Men inte där det är skottsäkert då. Utan.
Om sen, du skulle beskriva en stridshammare?
En stridshammare är lite som en hammare med ett långt järnskaft. Och så är det en hammarhuvud på ena sidan, och så är det som en liten korpnäbb, en liten spets, liten böjd spets i andra änden. Och den kan man få hål i plåt. Men inte jättetjock plåt, men där är det lite tunnare. Liksom. Sen får man ofta i fält vid den här tiden fortfarande ett stort slagsvärd. Ett tvåansvärd eller ett och ett halvtansvärd som vi har i utställningen här också. Men den har lite mer ett symbolvärde vid den här tiden. Du kan ju använda den i fält, men inte mot andra rustade, utan det är mer orustat folk då, som man använder svärdet mot.
Så tanken var inte att de som hade rustningen var de som skulle gå åt, utan det var fotfolket?
Ja, precis.